Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och det här är det tredje programmet i serien som jag kallat för Från stentavla till app, där jag presenterar Bibelns historia. Och vi har hittills sett på hur både gamla och nya testamentet blev till. Och idag så ska vi se på hur skriften och framförallt nya testamentet bevarades under, säg, de första 400 åren. Det ska handla om förföljelsen på 200-talet. Det ska handla om de handskrifter som är väldigt viktiga även idag för vår bibelförståelse. Och en del om de tidiga översättningarna av Bibeln. Och nu sätter vi igång. Du har helt säkert hört att de första kristna blev förföljda. Och det är sant, men som med så mycket annat i historien så är det inte riktigt så enkelt. För det var inte så att från år 30 till kejsare Konstantin på 300-talet så var det en konstant förföljelse av kristna där de kastades till lejonen i Rom eller korsfästes längs Via Appia eller så. Det var väldigt beroende både på lokala förhållanden och vem som var kejsare, hur intensiv den här förföljelsen var eller om det ens var någon förföljelse. Och man kan säga att det framförallt var 5 kejsare som genomförde de mest påtagliga förföljelserna mot kristna. Den första, det var kejsaren Nero, som kanske känner till. Han regerade från 54 till 68 efter Kristus och han var den första kejsaren som systematiskt förföljde kristna. År 64 efter Kristus så lät han skylla den stora branden i Rom på kristna och han inledde en omfattande förföljelse mot kristna där kristna blev arresterade, torterade och dödade. Och det här var då den första stora vågen av förföljelser mot kristna. Det var under hans tid som antagligen Petrus, Paulus och många andra också blev martyrer. Sen följde det en del lugna år innan kejsar Domitianus som regerade från 81 till 96. När han kom till makten då intensifierades förföljelsen av kristna. Eller mot kristna. Han införde väldigt stränga lagar mot det han kallade för oacceptabel religiös praxis. Och han såg kristendomen som ett hot mot den romerska staten. Det var bland annat han då som förvisade aposteln Johannes till Patmos, där han skrev Uppenbarelseboken. Och så var det igen en ganska lugn situation under några decennier innan kejsaren Decius från 249 till 251. Han gav ett dekret år 250 efter Kristus som krävde att alla romerska medborgare skulle göra offentliga offer till de romerska gudarna, så att det skulle vara synligt att man skulle ge ett publikt offer till de romerska gudarna. Och de som vägrade då, inklusive kristna, de riskerade både tortyr och död. Och strax efter Decius så kom Valerianus, 253 till 260 efter Kristus regerade han, och han införde ännu fler förföljelser mot kristna genom att förbjuda kristna möten och förordna dödsstraff för kristna ledare. Så det här är vi på mitten av 200-talet alltså. Men den mest utdragna och intensiva perioden av kristen förföljelse, den inträffade ändå under Diocletianus som regerade på slutet av 200-talet in på början av 300-talet och Galerius som regerade tillsammans med Diocletianus men också själv i början på 300-talet. Och år 303 så utförde den här Diocletianus flera edikt som förbjöd kristna möten, förstörde kristna skrifter och krävde att kristna präster skulle offra till de romerska gudarna. Och det här kulminerade i en våldsam och omfattande förföljelse mot kristna som slutade då först med kejsar Konstantin som kom efter Galerius. Så man kan säga att det är framförallt på mitten av 200-talet och början av 300-talet som det är riktigt stor förföljelse mot kristna. Och det är ju intressant och betydelsefullt på många olika sätt, men för vårt studium så är det också intressant när det gäller hur Bibeln har bevarats. För som jag nämnde här Så om Diocletianus så befallde han att kristna skrifter skulle förstöras. Kristna var kända för sitt förhållande till sina skrifter och de ville han skulle då förstöras. Och det skedde också i stor utsträckning. Och det var naturligtvis inte så att alla kristna hade en bibel i sitt hem. Men ofta så hade församlingen stora delar av både gamla och nya testamentet i någons hem, på något ställe. Och man hade också andra skrifter från apostoliska fäder och andra sådana skrifter. Och så sände då kejsaren ut sina soldater för att förstöra de här skrifterna. Samtidigt då som de troende gjorde sitt bästa för att gömma och bevara skrifterna. Och i den tidiga församlingen så var en av de stora frågorna vad man skulle göra med de som hade avfallit. Alltså de i församlingen som hade gett offer till kejsaren, som hade gett ifrån sig heliga skrifter till de romerska soldaterna och så vidare. Och resultatet av det här, det blev oavsett det att väldigt många bibliska manuskript, alltså de skrifter som man hade på den här tiden, de försvann. Och det är här under en tid som är otroligt viktig för förståelsen av hur den första kristna texten såg ut, den första bibliska texten såg ut. Men det var inte allt som försvann. En hel del blev bevarat och några av de manuskript som blev bevarade då, de finns fortfarande idag och de ska vi se på lite grann nu. Det allra äldsta manuskriptet som finns bevarat av Nya Testamentets text, det kallas för Papyrus 52 eller P52. Det är bara ett fragment på storlek med ett kreditkort och det innehåller några verser ifrån Johannes kapitel 18. Och det här P52 dateras till första hälften av 100-talet efter Kristus. Så om man tänker sig att Johannes evangelium skrevs någon gång mot slutet av det första århundradet, så är det faktiskt bara något decennium mellan det Johannes skrev och den här papyrusbiten P52. Och de tidigaste manuskripten, de som finns, de finns det bara små fragment av. Det kan vara en sida eller två, det kan vara en del av en sida, det kan vara några verser här och där. Och fram till år 300 så finns det inga kompletta manuskript eller hela Nya testamenten eller Gamla testamenten. Men det finns väldigt många sidor och fragment. Och de sidorna och fragmenten är viktiga dels för att förstå hur den tidiga texten såg ut, för man kan jämföra med senare texter och se vilka förändringar som har skett, men också för att förstå hur de tidiga texterna såg ut, alltså vilket material de var skrivet på vilket sätt man skrev och hur de bevarades och så vidare. Men de första fullständiga manuskripten då, vilka är de? Jo, de mest kända och betydelsefulla, de heter Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus och Codex Alexandrinus. Och Codex, som jag sa i förra programmet, kan vi för enkelhetens skull kalla för en bok. Det är en bok, den, när man binder ihop blad på det här sättet så kallas det då på latin för en codex och vi kallar det för bok. Och de andra orden, Vaticanus, Alexandrinus och Sinaiticus, handlar om var de hittades eller var de skrevs, de här. Sinaiticus, det manuskriptet hittades i Katarinaklostret i Sinai. Och Vaticanus, den finns i Vatikanen i Rom och Codex Alexandrinus skrevs i Alexandria i Egypten antagligen. Och alla de här böckerna eller handskrifterna kommer från mitten på 300-talet, början på 400-talet och är oerhört viktiga för att ta reda på hur originaltexten i Nya Testamentet såg ut. Därför att de innehåller nästan hela Nya Testamentet och de är väldigt tidiga. Och de är uppenbart nedtecknade av väldigt duktiga skribenter. Och vi ska komma tillbaka till de här handskrifterna, men jag ville bara nämna dem här och nu. Och om det skulle vara så att du är intresserad i att se hur sådana här handskrifter ser ut, så kan du gå in på hemsidan csntm.com. Alltså csntm.com. Det är en förkortning för The Center of the Study of New Testament Manuscripts. Och de har massor av bilder på handskrifter från de allra tidigaste på 200-talet genom hela medeltiden och fram till tryckta böcker från reformationen och framåt. Och de finns alltså på csntm.com. Och hur ser de här handskrifterna ut då? Vad är det för någonting? Och jag kan ta Codex Vaticanus som exempel. För det första så är den naturligtvis skriven på grekiska, alltså samma språk som originaltexten skrevs på. För det andra så är den skriven med det vi skulle kunna kalla för stora bokstäver eller versaler. Det var så man skrev på den här tiden och det var först senare som man effektiviserade skrivsättet med att använda det vi kallar för gemener eller små bokstäver. Och den här boken, den är skriven för hand med tre kolumner per sida. Alltså i våra moderna biblar så har vi ofta två kolumner, men här så är det tre. Och de är skrivna egentligen utan mellanrum mellan orden, vilket gör det väldigt svårt att läsa även om man kan grekiska. Men det var alltså på det sättet man skrev på den här tiden, kanske för att spara plats. Men för Codex Vaticanus, det är nämligen skrivet på pergament och det är ett material som är framställt av djurhudar och det var absolut inte ett billigt material. Det kostade många månadslöner, kanske till och med årslöner att ha nog pergament för en hel bibel. Och en sak som kan vara svår för oss idag att förstå, det är att de här manuskripten innehöll inte bara de 66 böcker som vi är vana vid idag. Dels så innehöll Gamla testamentet i de här kodex, de här böckerna innehöll apokryferna, eller det som kallas för de deuterokanoniska böckerna. Och tillsammans med Nya testamentet så hade man ofta andra brev eller skrifter som hölls högt bland de tidiga kristna. Codex Sinaiticus till exempel innehåller Barnabas brevet och Hermas herden. Codex Alexandrinus innehåller det vi kallar för första och andra Clemens brevet. Det här är böcker då som skrevs senare. Men i grund så är det ingenting som man behöver bekymra sig för när man läser Bibeln idag, att vi ska tro att det saknas några böcker i våra biblar eller så. Men det kan vara bra att komma ihåg och veta hur de här tidigaste biblarna såg ut. Och om du som lyssnar på det här programmet känner till de här manuskripten, Sinaiticus, Vaticanus och Alexandrinus, så kanske du har hört argument för att de verkligen inte, absolut inte är så bra som det jag ger intryck av här. Du kanske har hört att de här manuskripten är förfalskade eller att de har tagit bort verser ifrån Bibeln och så vidare. Och att det finns andra handskrifter som är mycket bättre. Och jag lovar att jag ska tala mer om de här sakerna i kommande program när vi ska tala om biblarna som skrevs under reformationen och jämföra dem med biblar av moderna biblar då. Men det jag tänkte att vi skulle tala om nu, det är de tidiga översättningarna av Nya testamentet. För ganska tidigt så började kristna översätta sina heliga texter till olika språk. För kristendomen har ju alltid haft som mål att nå ut till alla människor och att evangelium ska nå människor, och då ska nå människor på deras eget språk. Även om apostlarna skrev på grekiska och de tidigare profeterna skrev på hebreiska och arameiska, så såg inte kristna det här som några heliga språk eller att texterna förlorade sitt värde om de översättes. Man kan ju jämföra då till exempel med Koranen, där de flesta muslimerna anser att Koranen, det är bara Guds ord om det står på originalspråket på arabiska. Medan kristna då översatte Bibeln till många olika språk. Men att Bibeln blev översatt andra språk ska naturligtvis inte förstås som att varje hem hade en egen bibel eller att de spreds på gator och torg när man så evangeliserade som vi kanske gör idag. För som sagt så var det en otroligt dyr sak att ha en hel bibel, och det fanns nog många församlingar där man kanske hade några av böckerna eller man hade en bibel som man delade mellan många församlingar. Och det var långt senare på 1700- och 1800-talet som Bibeln började bli allemans ägo. Och det ska vi naturligtvis komma tillbaka till. Och jag beklagar, jag förstår att jag säger väldigt ofta att jag ska komma tillbaka till detaljer och saker och ting. Men och saken är att jag gillar egentligen inte att låta saker och ting hänga i luften. Men jag måste ju också försöka hålla mig till det som är ämnet utan att flyga iväg på alldeles för många sidospår. Men tillbaka till de här översättningarna då. För att en av de första översättningarna av Nya Testamentet var till koptiska. Och koptiska, det var ett språk som man talade i Egypten, i ett område där grekiskan inte var särskilt vanlig och känd. Alltså i Alexandria, där talade nog de flesta grekiska. Men i andra delar av Egypten då, så var inte det så vanligt. Så man översatte den till koptiska. Och det finns idag manuskript av Nya Testamentet på koptiska från andra, tredje och fjärde århundradet efter Kristus. Så alltså väldigt tidigt, och det viktiga texter, både för att förstå hur de här språken fungerade, men också för att se hur Bibeln såg ut på ett väldigt, väldigt tidigt stadium. Och på 300-talet så gjorde det också en översättning till gotiska, det språket som talades av östgoterna på den här tiden. Och historiskt så har man sagt att översättningen gjordes av Vulfila, nu med förbehåll för uttalet där. Men Vulfila, han var en missionär bland östgoterna. Och för att kunna översätta Bibeln till gotiska så var han först tvungen att skapa ett skriftspråk av deras språk. Och det gjorde han med hjälp av grekiska och latinska bokstäver och faktiskt även med runskrift. Det är ganska intressant att se hur det här är skrivet. Antagligen så är det inte sant att det var han själv som översatte Bibeln, eller att han bara var själv när han gjorde det, utan det var antagligen en grupp av översättare som gjorde det. Men det kan hända att den här Vulfila var en av dem. Och så finns det en del handskrifter som av den gotiska Bibeln som är bevarad till och med in till vår tid. Och den mest kända av dem är faktiskt i svensk ägo. Det är Codex Argenteus, eller Silverbibeln som vi kallar den. Och den finns på utställning i museet Carolina Rediviva i Uppsala. Och det som är speciellt med Silverbibeln är dels att den är så gammal, för den är daterad till 500-talet efter Kristus. Men också speciellt hur den är gjord, för den är skriven på pergament, alltså djurhudar. Och skriften är i silver och på vissa platser också i guld. Och det är därför som den kallas för just Silverbibeln. Och den här Silverbibeln, den finns också att läsa och se på internet. Om du söker på Google så hittar du den på en sida som heter Alvin. Ganska intressant att se. Vi ska också ta med en översättare och en översättning till som är otroligt viktig för kyrkohistorien och för församlingens historia. Och det är översättaren Hieronymus, eller Jerome som han kallas på engelska, och hans bibel som kallas idag för Latin Vulgata. Hieronymus, han föddes i mitten på 300-talet i en kristen familj, och han var en ivrig student av lingvistik och språk och de sakerna. Och efter en del turer hit och dit, en ganska intressant historia som han hade. Han bosatte sig eftersom i Betlehem bland annat i Israel. Men efter en del tid då så började han arbeta på det som han gjorde som skulle ge mest avtryck i historien, nämligen översättningen av Bibeln till latin, som då kallades för Versio Vulgata eller Latin Vulgata, och den stod färdig år 405 efter Kristus. Och vad är det som är så speciellt med Hieronymus och hans översättning då? Jo, för det första så var Hieronymus en av få i sin samtid som läste hebreiska. Under de år som hade gått sedan den första församlingen så hade det växt fram en fiendskap och ett avstånd mellan de judarna som följde sina rabbiner, de rabbinstroende judarna, kontra de messianskt troende kristna, om de var judar eller greker eller romare eller vad de än var. Och det hade bland annat gjort att judarna förkastade Septuaginta som en översättning av Gamla testamentet, och de erkände bara den hebreiska bibeln. Och än idag så är det många judar som tror att den hebreiska bibeln och den kristna bibeln är två helt åtskilda saker. Men sen var det också kristna då som förkastade de hebreiska texterna och såg det som väldigt suspekt att någon skulle vilja läsa bibeln på hebreiska, trots att bibeln då skrevs på hebreiska och arameiska. Men Hieronymus, han valde då att översätta stora delar av Gamla testamentet från hebreiska istället för ifrån den grekiska Septuagintan, och på det sättet så kom han närmare originaltexten. Men varför översatte han till just latin? Jo, latin var på 300-talet det språk som tog över för grekiskan. Det talades i väst i romarriket, och väst, som hade Rom i centrum, höll på den här tiden på att bli en betydlig maktfaktor i den kristna kyrkan. Att Bibeln kallas för latin vulgata, det kommer från det latinska ordet vulgatus, som betyder publicerad eller publik. Alltså det var den bibel som användes av människor. Men egentligen så är det här med vulgata, det är ett ord som blev populärt först på 1600-talet. Men hur som helst, det som gör vulgata så viktigt för historien är att den blev använd i så stor grad och omfattande och erkänd, särskilt av den romersk-katolska kyrkan. Det fanns redan tidigare delar av Bibeln översatta till latin, men Hieronymus översättning var den som kom att dominera under hela medeltiden, egentligen fram till 1900-talet. Alltså det ska sägas att det finns flera revideringar av latin vulgata, men den bygger på en tradition som går tillbaka till Hieronymus på 300-talet. Och det som är intressant då är att latin, det talades av stora delar av befolkningen i romarriket under den här tidiga medeltiden. Det var ett sammanhang mellan kyrkans språk och folkets språk. Man kunde förstå det som lästes när man läste latin vulgata. Men det som hände under medeltiden var att folkets språk utvecklades, men kyrkans språk konserverades. Snart talade man italienska i Italien, franska i Frankrike, rumänska i Rumänien, eller dacia som det väl hette på den här tiden. Och det är ju latinska språk alltihop, men de skiljer sig i ganska stor grad från Hieronymus latin. Så det blev en skillnad mellan de här, det man läste i kyrkan och det som folk läste. Och ändå så fortsatte den katolska kyrkan att tala latin i sina mässor. Man fortsatte att läsa från vulgata, och det gjorde att det som skedde i kyrkorna blev mer och mer främmande för de som satt eller stod där i kyrkan. Det var vackert, det var pompöst, men det var inte levande. Språket var högtidligt, men det betydde ingenting. Och den hållningen var en av sakerna som tvingade fram och förde fram till reformationen på 1500-talet. Därför att man började ifrågasätta om inte Bibeln skulle vara tillgänglig på folkets språk. Och det finns de här förreformatorerna som John Wycliffe och John Hus som gjorde sitt bästa för att översätta Bibeln till folkets språk. Och under reformationen så skedde det en explosion av översättningar direkt från hebreiska och grekiska. Men det ska vi tala om i nästa program. Jag vill bara avsluta det här programmet med att påpeka någonting som kommer komma tillbaka gång på gång genom historien. Det är nämligen så att saker och ting börjar ofta som någonting banbrytande, som någonting revolutionerande. Och Gud använder det som ett redskap för att nå ut med sitt ord. Men med tiden så börjar människor hålla fast vid det här som någonting som är heligt i sig själv. Det som Gud använder som ett redskap, det håller man fast vid så krampaktigt att det, trots att det med tiden visar sig att det bara är ett skal av det som det en gång var, utan innehåll och utan liv. Och det här tycker jag att latin vulgata är ett exempel på, för vi har väldigt lätt för att bli traditionalister, sakramentalister som konserverar gamla reliker och bevarar dem i våra museum. Och det händer inte bara inom den katolska kyrkan utan i allas våra liv. Och det är extra farligt när det kommer till Bibeln, för Guds ord är levande och kraftigt och det är menat att användas som ett svärd i den kamp som vi har i vår tid. Och det var det här som jag ville dela med mig idag. Vi har sett lite idag på förföljelsen mot de första kristna och hur det gjorde att vi har väldigt lite manuskript från de första två århundradena, alltså 100-talet och 200-talet. Sen såg vi lite på de tidigaste manuskripten, de här fragmenten från 200-talet och de första fullständiga biblarna på 300-talet när kristendomen började bli mer accepterad och välkommen, så resulterade det i att man kunde göra lite finare översättningar och lite mer professionella arbeten som också kunde bevaras. Och så till sist nu så vill jag tala lite om de tidiga bibelöversättningarna. Och om du har frågor om det du har hört, om du har kommentarer eller tankar kring det här programmet, så är du väldigt varmt välkommen att skriva till Maranata-församlingen. Du kan skriva till info@maranata.se om du är intresserad. Och jag hoppas att det här har varit ett intressant och givande program och att du vill följa med i de kommande programmen då vi ska vidare på den här resan från stentavla till app. Nu tänkte jag att vi ska lyssna på sången Hans namn är Jesus, han lever än. Det är Kristina Imsen och några andra systrar som leder församlingen i den här sången i en inspelning som jag tror är från tidigt 80-tal. Jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast med mig, Paulus Eliasson. Det här är också sänt i närradio över Stockholm och Örebro. Och du kan komma i kontakt med Maranata via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande. För dig.